Jag ska inleda med att vara ärlig. Jag har aldrig riktigt fattat vad gaslighting är.
Nej, men det har du jättebra koll på. Du har ju berättat för mig vad gaslighting är för
något. Ja.
Ja. Du har lärt mig nästan allt jag kan om gaslighting. Nu blev det lurigt, eller hur?
Blev jag just gaslightad?
Du blev gaslightad av mig.
Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Tomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi djupdyker ner i det mänskliga psyket för att leta efter tankefel, vurpor och fallacies, som det heter så tjust på engelska, som gör livet lite svårare för oss själva än vad det kanske borde vara. Idag ska vi alltså fokusera på gaslighting.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Gaslighting är ett sånt där ord som i min värld dök upp de senaste åren bara. I ett kluster av andra ord som man liksom pekade på folk med, kanske på Twitter och i debatten. Att nu gaslightar den där eller du, och det var halmgubbar och det är tolkningsföreträdare. Olika begrepp som jag har liksom blandat ihop dem. Och även när jag googlar så har jag inte riktigt förstått vem är det som gör vad mot vem. Och när händer det? Gör jag det? Eller blir jag gjord det? Gör någon det på mig nu? Men vad är det ens för ett ord? Gasljusning.
Gasljus, ja precis. Ordet kommer från en ursprungligen en teaterpjäs 1938.
Oj.
Brittisk, som senare filmatiserades, och det är den filmen man brukar hänvisa till. Två versioner, en 1940 och sen en 1944, och det är den 1944 som man brukar hänvisa till, med bland annat svenska Ingrid Bergman.
Ofa.
Och hör på det här, hon vann en Oscar för sin rolltolkning i den.
The little picture's been taken down. Who took it down? Why has it been taken down?
Why indeed? Why was it taken down before? Will you please get it from wherever you've hidden it and put it back in its place?
But I haven't hidden it. I swear I haven't. Why should I? Why should... Don't look at me like that.
I den här filmen så manipuleras hon av sin make. Jag har inte sett den, jag har bara läst om det. Och hon liksom manipuleras av sin make som vill göra just det här. Han gaslightar henne. Och gaslighting då, det kommer sig av att de har såna här gasljus.
Ja, men det är det jag inte ens vet vad det är. Jag tror att det är här det, jag stupar, inte bara på mållinjen utan på långt innan startskottet. Vad är ett gasljus?
Jo, nej, men så här,
när du visar med dina händer nu så vrider du på en liten ratt.
Jag vrider på en liten ratt. Har du aldrig sett en sån...
Eller... Gasljus, alltså är det en lampa?
En lampa, gaslampa.
Som ser ut som en liten lykta och där i är det en eldslåga.
Alltså typ kanske propan eller något sånt där. Ja, nu bara...
Nu hjälper inte du mig överhuvudtaget. Jag får ju googla den här lampan kanske. För...
Alltså en lampa som drivs av gas.
Har man lampan inomhus?
Det har man säkert. Jag vet inte, jag har inte själv sett filmen. Men jag vet att det finns sån här lampor.
Mm.
Jag tror inte att det är propan. Testa inte det hemma, ungdomar. Kanske någonting exploderar.
Ja. Men lampan man vrider på, då kommer det gas och då lyser lampan.
Det här vredet, det är att det liksom blir mer eller mindre gas och därmed mer eller mindre ljus. Alltså man påverkar ljusstyrkan genom att vrida på den här ratten.
Ja.
Och det var det som han gjorde då, den här, bland annat den här manipulativa maken. Han höll på att liksom vrida ner och vrida upp. Och då blev Ingrid närmast så här, men gud, vad ljus det är, eller vad mörkt det är. Så här.
Stängde inte jag precis av lampan?
Ja, men typ så.
Man bara, nej, gjorde du inte.
Exakt så. Ja.
Oh, oh.
Så att,
gud, perfekt tema för skräckis.
Ja.
För det som händer här, låt mig gissa, Ingrid Bergman börjar tvivla på sig själv.
Hon börjar tvivla på sig själv och sin egen verklighetsuppfattning.
Alltså
hon
jag kanske tänka, inte alls hade stängt av lampan.
Är jag,
eller?
Är jag tokig liksom?
Ja.
Så där ur kommer det då. Och ska vi definiera lite mer bara stramt?
Ja.
Gaslighting då, det är en form av manipulation där information förvrängs, förvanskas eller utlämnas. Eller där falsk information presenteras med avsikten att få offret att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Alltså sina egna minnen till exempel.
Mm.
Och det är vanligt att man pratar om det i relationskontext.
Mm.
Alltså att det är en ofta manipulativ man då som... gör det här mot en kvinna till exempel.
Mm.
Men även i typ sekter och liknande liksom gruppsammanhang. Men också på samhällsnivå. Till exempel propaganda i en diktatur för att få folk att tvivla på verklighetsuppfattning. Och jag tror att du sa att du stötte på det här ordet när det började dyka upp på Twitter.
Ja.
Vet du när det började dyka upp på Twitter?
Nej.
Har jag läst mig till nu då?
Nej.
Det var efter Donald Trumps inauguration.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Minns du när han skulle hålla sitt installationstal?
Nej.
Han skulle hålla sitt installationstal i Washington, D.C. Och efteråt på presskonferensen, det var ju då man först stötte på det här liksom vansinnet att hans presstalesperson, då den här Sean Spicer, bara går ut och säger att det här var den mest...
Ja, det var så otroligt mycket folk som stod där och lyssnade.
Det var mest den mest någonsin. Välbesökta någonsin presidentinstallationen. Och alla som var där kunde se att det var väldigt glest.
Och tittar man på bilderna så bara, nej det var ju inte, men...
Men det spelar ingen roll. Så han står och säger det ändå. Liksom en officiell talesperson för presidenten. Och då blir det den här liksom skeva... Nej men, alltså, Sean Spicer och Trump försökte gaslighta hela USA.
I get up this morning, I turn on one of the networks and they show an empty field. I said, wait a minute. I made a speech. I looked out. The field was... It looked like a million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing.
Det är ju ett väldigt vanligt propagandaverktyg. Det är så den här liksom ryska trollfabrikerna fungerar lite så till exempel. Att målet är att man inte ska kunna lita på något.
Just det.
All information ska kännas osäker. Och Steve Bannon, den här Trump-ideologen, hade också sådana tankar. Att man ska liksom inte veta vad man kan lita på. Om man kan ens lita på sig själv och så. Att man ska, då blir man lätt att styra och kontrollera.
Det säger något väldigt gulligt om oss människor, att vi är så benägna att tro på vad någon annan säger. Alltså bara här inledningsvis, när jag var, men jag vet inte vad det är, du bara, jo, men det är du som, man bara, ja, då måste jag gjort det, för att Björn skulle ju inte ljuga. Nu är du en liksom pålitlig god vän till mig som inte har en historia av att ljuga, men vår benägenhet att tro på en annan människa, det trumfar vår tilltro till vårt eget. Det är ju ganska
hemskt.
Och också gulligt.
Och gulligt.
Ja. Ja. Det är ett av, gissar jag, grundmekanismerna för varför det här fungerar ens.
Ja.
För annars så bara, struntar väl vad du säger. Jag vet väl vad jag gjorde. Eller hur det ligger till. Jag vill huvudet på skaft.
Ja.
Så Donald Trump, ditt snicksnack, lyssnar inte jag på.
Nej, precis. Mm. Och när man tänker på det och hela den här liksom fake news och Donald Trump-epoken och sånt där, så då bara, ja men gud, det här har man ju stött på.
Now, Paul, I think you better go to your room.
Oh, we're not going to the theater.
Oh, my dear, I'm afraid you're far from well enough for the theater. I'm coming.
Gregory, if it was I who took that picture down. If it was I who took it down the other times, if I do all these senseless, meaningless things, so meaningless, why should I take a picture down? Well, then I don't know what I do anymore.
Ska vi gå på lite sådana här varningstecken?
Ja.
Jag läste en artikel av en doktor, Stephanie Sarkis, som är lite specialiserad på det här. Jag har skrivit böcker om det och så. Och hon listar 11 stycken varningstecken, rätt många. Ska vi tröska igenom?
Ja, vi kör.
11 tecken på att personen du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer 1.
Den personen ljuger, alltså så här halsbrytande lögner, utan att röra en min.
Ja.
Det är ett första tydligt tecken.
Och det är ändå kul, för att det här, vi har ju pratat om lögner i ett helt eget avsnitt. Men jag vill bara återkomma till, ännu en gång, min människokärlek. Gud vad sällan folk generellt ljuger. Alltså man skulle kunna ljuga hela tiden för att liksom förhäva sig och framstå som härligare och allt det. Men man gör liksom inte det.
De
så när någon gör
lögnerna,
det, så blir det så himla konstigt. Men
små lögner kör vi hela tiden.
De kör vi hela tiden. Men den stora lögnen som är att jag räddade ditt liv i helgen. Du skulle tycka att jag var jättehäftig med att gjort det. Det är klart jag inte säger det.
Nej.
Men så finns det de här personerna som gör det.
Ja, precis.
Ljugisar.
Ljugisar. Mm. Och den här liksom lögnen då, skriver Stephanie Sarkis. Den här liksom grova, uppenbara lögnen är ett självändamål. Det handlar om att sätta en standard, eller liksom en praxis, som gör att man aldrig riktigt kan vara säker sen.
Så det är inte innehållet i själva lögnen, utan det är liksom omskakningen.
Ja, exakt.
Ja, fattar.
Man vill bara liksom skaka om.
Jag la ju limpan här på bordet. Nej, då skulle den ligga här. Den ligger ju inte. Trist att jag inte kan prata. Den ligger ju inte här längre.
Nej.
Men, va? Nej, du la den inte.
Så Stephanie Sarkis skriver att keeping you unsteady and off kilter is the goal.
Tecken nummer 2 på listan över att den du har att göra med förmodligen gaslightar dig.
Den förnekar att de någonsin har sagt en sak, till exempel. Även om du har bevis på det. Det är också ett slags lögn då.
Just det. Nej, det sa jag inte. Det gjorde jag inte.
Och det här bidrar ju då till den här skakiga, förvrängda verklighetsuppfattningen.
Och här vill jag säga att det här, bara i min egen privata relation, det sägs i gräl. Att man bara, va? Det sa jag ju inte. Nej, men det sa du ju inte. Det sa ju du. Missförstånd om vem som sa, håller vi på att gaslighta varandra då? Eller är det bara ett vanligt gräl?
Det är ett vanligt gräl. Alltså det är ju en sån här grej från parterapi då, välkänt fenomen, att man väldigt lätt hamnar i bråk om kommunikationen.
Ja.
Istället för sakfrågan.
Ja.
det var du som var otrevlig.
Ja, exakt.
Nej, det var du som var otrevlig. Ja, men du sa ju så. Nej, nej, sa inte alls. Det var du som sa så. Alltså, det är jättestandard.
Ja, vad skönt.
Ja. Tecken nummer tre då.
De använder närstående som ammunition.
Hur då?
Jo, till exempel ens barn är ju väldigt, väldigt viktiga för en. Så att om man vill skaka om en person ordentligt så kan man som gaslightare, till exempel som träffar en person då som redan har barn, säga att man är i en sån relation, säga att du borde aldrig ha skaffat de där barnen till att börja med. Alltså den typen av...
Men det är gaslighting, det låter ju bara som rakt ut... elakt.
Ja, precis. Men det är gaslighting i den meningen.
Och nu... alltså, det kan ju kanske också förmedlas på ett sätt som låter nästan så här som omtänksamt. Eller som att så här, här kommer sanningen. Att det där, dina barn mår inte bra. Eller?
Ja, så skulle det kunna vara. Men här handlar det mer om att, om jag citerar hon, Stephanie Sarkis här. To attack the foundation of your being. Alltså de här liksom pelarna i livet. Att man ska göra det lite skakigt. Därmed.
Ja, just. Och det här känner jag igen från när man har vänner eller bekanta eller läst en bok om någon som varit i en riktigt osund relation. Ja. Det där är ett sånt så här klassiskt trick. Mm. Att passa, du, din mamma är inte bra för dig.
Nej.
Liksom så här, klippa bort dem där runt omkring personerna.
Ja, och jag tänker att det är också sätt då att störa ens verklighetsuppfattning. För är det någonting jag vet så är det att mina barn är viktiga för mig.
Ja,
eller att min mamma är viktig för mig. Ja. Eller så. Och att då liksom gå på den typen av så här pelare i ens liv och identitet och så är ett sätt att bara skaka om hela ens verklighet.
Hur fasen kan man låta det hända? Alltså när vi försöker beskriva det här och jag ser framför mig ett scenario där någon skulle komma till mig och säga att du borde inte skaffat Max. Då tar jag ju fram K-pisten, tänker jag mig.
Mm-hmm.
Hur kan det här funka? Vad är det psykologiskt som gör att vi är mottagliga för detta?
Det ska du få i nästa punkt.
Tecken på att personen du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer fyra.
They wear you down over time, skriver Stephanie Sarkis. Alltså de tar det steg för steg. Att det är det luriga och kluriga med gaslighting. Att man...
ser det inte hända. För att liksom...
Ja, precis. Så att man liksom parar de här stora slagen som den här, de här lite större lögnerna med mer gradvisa grejer. Någon liten lögn här, någon liten kommentar där och så. Så att det här är då skälet till att väldigt många är mottagliga för det. Många fler än vad man tänker sig.
Tecken nummer fem på listan över att den du har att göra med förmodligen gaslightar dig.
Deras handlingar går stick i stäv med deras ord. Så att Stephanie Sarkis tips är att se på de här personerna beter sig snarare än vad de säger. För att det stämmer ofta inte överens då.
Tecken nummer sex.
De slänger in positiv förstärkning för att förvirra dig. Och det är väl snarare en sån här intermittent förstärkning då.
Just det.
Och det har vi pratat om i andra sammanhang när vi har pratat om destruktiva relationer. Hur den här misshandlaren, ja, men han är ju jättefin innerst inne, jag har ju sett det.
Mm.
Liksom de här dagarna när han inte dricker eller de här dagarna när han inte slår eller så.
Just det.
Alltså den här intermittenta förstärkningen. Ja. Och om ni vill lära er mer om den så rekommenderar vi avsnittet Besatthetens magiska trollformel.
Ja, det rekommenderar jag generellt för att det avsnittet tar upp den kunskap som förändrat mitt liv mest.
Ja, det är väldigt, en väldigt kraftfull liksom, psykologisk mekanism då.
Mm.
Att om man får de här periodvisa belöningarna någon gång då och då.
Mm, så har man plötsligt otroligt svårt att navigera, välja bort och se till sitt eget välmående för att man blir så otroligt beroende av att få den där belöningen som kanske kommer nu.
Ja.
Eller nu. Eller imorgon. Och så står man ut med en jävla massa skit på vägen dit.
Och det här har den här manipulatören koll på då.
Tecken nummer sju på att...
De här personerna använder förvirring väldigt medvetet. De vet att förvirring försvagar folk och om målet är kontroll, till exempel i en relation, då gäller det att förvirra så mycket som möjligt så att den här personen kommer att se dig eller se gaslightaren som en källa till stabilitet.
En liten fyrljus i det här förvirrade mörket. Ja. Varför är det så? Förvirring försvagar?
Om vi är förvirrade, då kommer vi... Alltså det är väl ren sån här homeostas, minns du?
Nej, att, det är mitt svåraste ord, jag glömmer alltid bort det.
Nej, men att då så vill man ha stabilitet. Om marken gungar så
just
kommer man söka...
Just det, strävar man efter det motsatta.
Ja. Och det här vet den här manipulatören och utnyttjar det.
Tecken nummer åtta.
De projicerar och till exempel om det här är en person som missbrukar eller är otrogen eller så, kommer de att liksom projicera det på dig eller anklaga dig för den typen av...
Ja, du är otrogen mot mig.
Ja, eller kanske vill vara eller...
Ja, just det. Jag såg hur du tittade på henne eller honom.
Just det.
Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde du.
Ja, ytterligare en strategi för att bara verkligen vända upp och ner på ens verklighetsuppfattning. Men vänta nu, det är ju du som... Nej, det är inte alls det. Det är du som... Ja.
Nyckelord här som du sa. Missbruk. Hur mycket... sa du det ordet?
Ja, det gjorde jag.
Det känns ju som att många av de här beteendena... Min relativt digra erfarenhet av att vara anhörig till missbrukare säger mig att det här är väldigt mycket missbrukarbeteende.
Ja. Precis, och jag är ingen expert på det, verkligen inte. Men det jag tänker mig nu spontant när du säger det är att missbrukaren försvarar sitt missbruk med näbbar och klor.
Mm.
Och ett sätt att kunna göra det är ju liksom att ifrågasätta verklighetsuppfattningen hos andra. Eller att få andra att tvivla på sin verklighetsuppfattning, för då har man ju mer... space att utöva sitt missbruk. Är du med på vad jag menar?
Ja, visst. Och att man dessutom, ens omdöme blir så jävla grumlat så att man sitter mitt emot sig att det är ens älskade barn och säger, nej jag dricker inte, klunk, klunk, klunk. Nej, jag dricker inte, klunk, klunk, klunk. Och ens älskade barn, en själv, sitter där och bara, va?
Just det, alltså att det finns ett väldigt, väldigt mycket självbedrägeri, alltså som man nästan tror på själv.
Ja, men precis. Tecken nummer 9.
De försöker få andra att gadda ihop sig mot dig.
Försöker få det att verka som att de gör det eller försöker få andra att...
Alltså de kommer att använda sig av andra personer för att gaslighta dig.
Berätta hur.
Ja, till exempel om man är en sån mästermanipulatör då, så kommer man helt säkert ha andra liksom allierade, sådana som står vid en sida i vått och torrt. Och om en sån person kan användas för att ifrågasätta din verklighet till exempel. Mm-hmm. För att stötta gaslightaren.
Är det också en gaslighter? Jag tror att jag nästan behöver ett exempel på Ola och Jenny ihop. Ola gaslightar Jenny. Vad gör då Ola med deras gemensamma vän Sussi?
Jo, men då kommer Ola säga så här till Sussi. Men du Sussi, håller du inte med mig om att det är Jenny som har ett missbruksproblem?
Just det. Ja, jag fattar.
Ja, men det gör jag verkligen.
Så man gaslightar lite omgivningen också och bygger ett case.
Alltså att man har med sig Sussi i samtalet med Jenny till exempel.
Okej, okay. Och sen säger man, lyssnar Jenny, Sussi tycker också att du... Och det kanske man gör även om Sussi inte ens är där.
Nej, vet du vad?
Alla dina vänner, inte bara Sussi, hela jävla gänget.
Exakt. Så, vet du vad Jenny, ring Sussi och kolla.
Ja, exakt.
Hon kommer hålla med mig. Så.
Vet du vad Sussi sa? Så.
Tecken på att personen du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer 10.
De säger till dig eller andra att du är galen eller att du har liksom tappat det, eller att du är konstig eller så. Så bygger ett case mot din verklighetsuppfattning inför dig eller andra.
Just det, och det här är också sånt där man känner igen från berättelser ur hemska relationer eller böcker. Att någon bara säger, men du mår ju inte bra.
Nej.
Jag märker ju det.
Mm.
Det är liksom,
precis.
Nu har ju du tappat det. Du är inte dig själv.
Nej,
liksom.
Den är ju verkligen...
Så som nästan kan låta omtänksam eller liksom sådär oroad och så bara, okej. Okay. För att det vet man ju, att så här, den dagen jag skulle bli skrattgalen, skulle jag veta om det då eller inte? Tänk om jag har blivit skrattgalen, jag vet bara inte... Och här kommer någon att förklara det för mig. Vad snällt.
Ja. Verkligen, visst är det? Man får, ja, det här man ryser.
Ja.
Vårt sista tecken på att den du umgås med förmodligen är en gaslightare. Tecken nummer 11.
Gaslightaren säger till den som är utsatt att du kan inte lita på någon annan. Alla andra är lögnare.
They're all fake news. Ja. Alla bilderna som säger att det var fler människor på.
Din familj, din mamma, dina barn, media ljuger. Det finns ingen du kan lita på förutom mig under texten där.
Och vid det här laget har man på så många olika raffinerade sätt frånskurit en och förvirrat en så att man köper det. För när du säger det så här så låter det helt... Det är klart man inte går med på det.
Nej, just det.
Men man gör det.
Man till slut.
En, man gör det en bit in, ja. När personen är tillräckligt nedbruten, är väl tanken här då.
Ja, men kan vi stanna lite vid det? Vad tanken är här? Vad vill gaslighten? Den vill ha den här personen för sig själv. Eller vad vill den?
Dominera, kontrollera, få den här personen dit den vill. Det kanske handlar om att man verkligen vill ha den här personen för sig själv. Alltså den typen av liksom kontrollbehov, sådär, till exempel.
Kul.
Exakt. Så att,
sugen man blev.
Ja.
If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things.
Gregory, are you trying to tell me I'm insane?
It's what I'm trying not to tell myself.
But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Jag såg också faktiskt en lista. Jag tänkte vi kanske inte behöver dra igenom den i listform.
Jag ska ABC.
Ja, just det. För att det blir så himla mycket. Det blir så listigt då. Men jag tänkte jag kan ta upp det bara lite snabbt. För det är så här, varningstecken i en själv.
Ja.
För att man kanske är utsatt. Det var en forskare som heter Robin Stern på Yale som tog upp några sådana olika exempel. Jag kan dra dem lite snabbt. Du frågar dig själv, är jag alldeles överkänslig många gånger om dagen? Du känner dig ofta förvirrad och börjar till och med tvivla på din mentala hälsa i relationen. Du ber alltid om ursäkt. Du kan inte förstå varför du inte är glad. Alltså det är så här, på ytan, jag har det ju så bra. Sådär, varför inte? Mm. Du ber väldigt ofta om ursäkt för din partners beteende. Du har en känsla av skav och att något är väldigt fel, men du kan inte förstå vad. Du börjar ljuga för att undvika att förnedras eller att din verklighetsbeskrivning ska förvanskas i relationen. Så börjar du ljuga en del, ändra dina historier och sånt.
Okej, man behöver få ihop det hela på det sätt som är minst jobbigt. Ja. Då blir det att man bara, nej, jag satt ju faktiskt inte på gasljusen, grannen.
Du har svårt att fatta de enklaste beslut. Och du har ständiga tvivel på att du duger.
Man vill krama den här personen.
En del av de här sakerna är ju helt vanliga allmänmänskliga upplevelser. Och en del är typiska, vad ska man säga, depressionssymptom eller så, eller orosymptom. Mm. Så att om det bara var någon grej på den här listan, så tror jag inte man kanske behöver haka upp sig på det. Men om man känner igen allt det här, då kanske man ska fundera lite på sin relation och vad det är för figur man är tillsammans med.
Vi säger relation och så pratar vi om kärleksrelationer som exempel, men det här kan uppträda även i andra relationer, eller?
Det kan det nog göra, ja, visst. Och också i de här liksom, sektsammanhangen och sånt där som jag nämnde tidigare.
Finns det någon forskning som berättar för oss vilken typ av personer som lätt trillar dit? Eller har du någon gissning på det? Är det så här, vem som helst kan bli gaslight? Eller det antar jag. Men det känns också som att man kanske är olika predisposed eller vad heter det?
Ja, jag tror att det flimrade förbi någonstans. Något som var så självklart så att jag faktiskt inte ens skrev ner det. Och det är det här med låg självkänsla.
Just
förstås.
Det, man är lite extra benägen att tvivla på sig själv. Och då är det klart att om någon kliver in och bara, men du gumman, så här ligger det till.
Ja.
Så lutar man sig
då kommer man kasta sig efter det som efter en livboj.
Ja, och detta vet gaslightaren om. Så den kanske är på spaning efter den personen.
Visst.
Så får en bra...
Precis, och det är bara att se på hur sekter bär sig åt för att exploatera folk i ett eget avsnitt. Då. Men de är ju, har ju den typen av strategier, ofta.
I can see you still, standing there, and saying, look, look at this letter, and staring at nothing.
What?
You had nothing in your hand!
Du var lite inne på så här, hur den här resan, den här gaslighting-resan, hur liksom bryts man ner? Och då hittade jag en artikel av en som hette Preston Nye, som har studerat det här fenomenet mycket, skrivit minst en bok om det också. Mm. Och han hade något sånt här exempel som jag tänkte att jag kan återge, alltså en sån här dialog.
Ja, kul. Vill få jag vara med i den? Ska vi göra lite radioteater eller, eller vill du helst ta alla roller själv?
Okej. Okay.
Vi testar.
Ja, vi testar. Så att jag ska gaslighta dig då.
Ja,
Lina, vad ful du är i håret.
Vad är jag? Tråkigt. Jag kammade mig precis.
Du, ditt hår är fult, tro mig. Alltså det är fult varje gång jag ser det. Verkligen. Och många i din omgivning tycker precis som jag. Alltså det är riktigt fult.
Men gud, varför har ingen sagt något?
Nej, men därför att folk ljuger för dig. Och jag är den enda som är ärlig med dig. Du borde tacka mig faktiskt för att jag ser till om det här. Alltså jag måste säga att jag är faktiskt väldigt schysst som är så himla ärlig med dig. Du behöver det. Alltså, tro mig. Alltså, ditt hår ser verkligen förjävligt ut, Lina.
Usch, är det så fult menar du?
Ja, alltså om jag ska vara riktigt ärlig, Lina, så är håret det inte enda problemet. Utan det verkliga problemet är ditt ansikte och hur du klär dig. Men också faktiskt hur du beter dig. Ja, jag är bara ärlig.
Nu vill jag avbryta den här radioteatern, för nu tycker jag att det var jätteobehagligt.
Ja.
Blä.
Precis, och ska jag fortsätta?
Nej.
Nej, alltså ska jag bara dra igenom?
Ja, dra igenom, men fortsätt inte. Nu är radioteatern slut. Tack för att du ställde upp, det var inget kul.
Du känner dig nedbruten nu,
ja.
Tillräckligt nedbruten.
Nej, men ja.
Ja, okej. Okay. Och då så säger offret då att, nej men vad menar du med det här egentligen då? Och då kommer gaslighten in med lite lösningar. Men du skulle faktiskt kunna vara helt acceptabel och kanske till och med attraktiv. Men då måste du lyssna på mig och du måste göra som jag säger. Och gör du inte som jag säger så kommer det bara bli ännu värre.
Mm-hmm.
Alltså jag vet inte ens om jag vill vara tillsammans med dig om du fortsätter så som du gör nu.
Mm.
Och till slut hamnar det här liksom offret i den här positionen. Okej, men du... tack, vad schysst du är som du som hjälper mig med det här då.
Alltså, som säger som det är och som hjälper mig att bli bättre.
Ja, precis. Så att de strategier som användes i det här exemplet var att först liksom ljuga och överdriva den här hårda, hårda attacken, lögnen, överdriften. Mm. Man repeterar den ofta tills den blir sann. Du vet, det är en sån gammal känt propagandasäg som till exempel Goebbels, den nazityska propagandaministern använde sig av. Mm. Att repeterar man en lögn tillräckligt ofta så ja,
blir det inte sanning.
Yes. Och att man ska eskalera den här lögnen när den utmanas. Men vad menar du?
Ja, just det. Du var pissful i håret.
Ah, precis. Ah. Och sen liksom trötta ut offret på det här sättet. Mm. Och till slut så utvecklas den här medberoendet då hos offret som bara, ja men
du
är så himla schysst, du står på min sida, du vill hjälpa mig i det här.
Du formulerar problemet, alltså gör du också nyckeln till lösning.
Ja, man ger falskt.
Och alla andra ljuger för mig, de kan jag inte lita på.
Nej.
De har inte sagt det här.
Exakt, och så ger man det här falska hoppet då. Och till slut så uppnår man dominanskontroll som är det man eftersträvade från början.
Usch.
Vidrigt.
Usch.
Absolut, genomvidrigt. Men ett exempel på hur det kan se ut då, i lite kondenserad form.
Mm.
Vad känner du? Är du arg på mig nu eller?
Nej, jag är arg på killar. Och då vill jag faktiskt kliva in i genusgrottan.
Ja, det gör vi. Det passar bra.
Ja, är jag orättvis som blir arg på killar när jag hör det här?
Nej, inte ett dugg. Jag läste en jätteintressant artikel som hette Sociology of Gaslighting. Det var en sociolog vars namn jag inte minns just nu, men den här finns på internet som gratis pdf som man kan läsa om man vill, som argumenterade för att gaslighting alltid liksom reflekterar någon strukturell maktskillnad. Så att gaslighting förekommer alltid i en sån kontext, alltså till exempel liksom kvinna, man eller
med rasistiska undertoner eller klassfest.
Precis. Och
klassfest, ni förstår vad jag menar, lyssnare, när jag säger så.
En hel lång forskningsartikel som argumenterar för den grejen. Jag tror att det ligger någonting i det.
Ja, verkligen.
Mm. Så överordning, underordning som tar sig det här liksom fula uttrycket då.
Och som kanske, nu spinner jag iväg här, men där det finns en... Den överordnade i den här lite förenklade versionen då, säg mannen överordnad kvinnan i ett samhälle som liksom är på patriarkalt fundament. Men att just specifikt den här mannen, att han verkligen behöver kontrollera och dominera den här kvinnan, kanske också handlar om en känsla av, inte total dominans, för då hade jag inte behövt göra det.
Nej.
Utan en känsla av att så, fan, den här, jag behöver bemästra, jag behöver tukta.
Mm.
Tygla, straff, eller liksom...
Kanske också att jag har rätt att...
Ja, jag har, just det, men är entitled att göra det.
Precis, så att enligt den här artikeln då, eller artikelförfattaren, så är den här liksom överunderordningen på strukturell nivå en förutsättning för att gaslighting ska förekomma.
Gud, då måste vi störta vårt samhälle, Björn.
Mm.
Stressigt.
Precis, men inte alla män.
Nej, såklart inte.
Invänder jag då.
Nej, men det här vill
halvt på skoj. Men alltså, om vi ska gå in på det här med liksom personlighetsdrag och så, för att jag hittade lite om det också. Att folk med en narcissistisk tendens, inte särskilt förvånande.
Mm.
Inte alla narcissister.
Nej, verkligen inte. Det finns mycket finare narcissister som håller sig lite för fina för att ägna sig åt det här.
Precis. Men stort överlapp i liksom, vissa beteenden och sånt där. Mellan narcissistiska personlighetstyper och folk som ägnar sig åt gaslighting.
Hur har vi med det här psykopater som jag pratat om innan?
Ja.
Alltså den här liksom att skamlöst bara ljuga någon rakt upp i ansiktet och empatilösheten.
Ja,
liksom.
Precis. Det är ju så att säga, en bra grund för att...
bli en riktigt bra gaslighter.
Exakt. Precis. Om man tittar på de här Big Five-personlighetsdimensionerna så kunde man se en överrepresentation av neuroticism. Alltså att man hade högt där. Det är att man har tendens till oro, depression, självtvivel och negativa känslor av den typen.
Själva gaslightaren?
Gaslightaren,
ja. Okej.
Ja.
Mm.
Så det var det jag hittade där på personlighetssidan.
Your mother was mad.
Gregory.
She died in an asylum when you were a year old.
That's not true.
I've talked to the doctor who attended her. You'd like to see him?
No.
He described her symptoms to me. Do you like to hear them? It began with her imagining things, that she heard noises, footsteps, voices. and then the voices began to speak to her. And in the end, she died in an asylum with no brain at all.
No, please! Oh, no, no. Oh.
Now perhaps you will understand a lot of things about yourself and me. Now perhaps you will understand why I cannot let you meet people.
Det är ju väldigt bra stoff för filmer och böcker det här, beteendet.
Ja, det är det.
Alltså det är ju spännande att läsa om. Alltså det finns ju en anledning till att när podden Sekter är toppen populär och att vi slukar den där typen av liksom...
Precis, den här dragningen till psykopaten och
ja, och så. Exakt. Och just här, det är något fascinerande med människan som så skamlöst... inte håller sig till vad man får göra och inte med den annan.
Nej. Ja. Precis, men det är något det här med liksom verklighetsförankring. Att tappa sin... För det är ju mardrömslikt. Eller hur?
Visst.
Alltså om man skulle börja tvivla på att saker och ting är sanna.
Ja.
Om någon skulle säga till mig imorgon att nej, du spelade inte in någon podd med Lina igår. Alltså jag menar... Då skulle jag ju tänka att jag är... Men vadå? Är jag galen? Liksom? Alltså, då gäller ju ingenting längre. Så att, det är något otroligt liksom, starkt i det.
Ja, och just att felet sitter i en själv.
Mm.
Att så här, jag kan inte lita på mina egna upplevelser.
Ah,
det stämmer inte.
Den totala kontrollen.
Då kan jag inte lita på något. Och då gäller det att hålla sig jävligt hårt i den mast som finns. Och det råkar vara själva gaslightaren.
Just det.
Usch, hur tar man sig ur det här?
Ja, då hittade jag återigen en lista. Och det var återigen den här Robin Stern på Yale då, som hade listat lite grejer. Det var en himla massa punkter. Jag kan ta upp ett par. En sån grej att man ska försöka att i den här liksom, skakiga verkligheten som man befinner sig, försöka att göra sitt allra bästa att liksom, separera verklighet från lögn. Och hur gör man det då? Jo, det kan vara till exempel att skriva ner samtal man har haft.
Spela in?
Ja, precis. Det tog hon inte upp här, men det...
Hon hade inte iPhone när hon skrev den här listan.
Hon hade iPhone när hon skrev den här listan. Så att försöka hitta objektiva mått i den här crazy-världen.
Och redan där måste man ju ha faktiskt kommit till någon lite besvärande insikt om att det eventuellt är så att något... Alltså så här... Jag tänker mig att en stor del av problemet är vår välvilja. Vi vill se det fina hos någon. Vi vill att någon ska vilja hjälpa oss. Man kanske älskar den här människan. Och att då ta klivet över till att fast den här människan jag älskar kanske inte är soft mot mig. Så jag kanske behöver spela in det här. Det är ganska modigt.
Ja.
Och där kan jag som ett medskick, för här hade jag ett långt snack med en vän som var i en sån här relation. Att så här, du kanske inte behöver landa känslomässigt. Du kanske bara ska trycka på knappen. Förstår du vad jag menar? Att, alltså vi har pratat om det här innan med liksom handling och känsla och så vidare. Mm. Så ibland får handlingen komma före.
Ja.
Så att även om du känslomässigt bara nej, han skulle aldrig. Så bara, men testa att spela in, så ser vi.
Precis. Exakt, för problemet är ju då ofta att man är fast i den här besattheten. Den här liksom intermittent förstärkta grejen som gör att vi tänker så himla... Vi blir inte klarsynta.
Nej, hade vi varit klarsynta så hade folk inte stannat med folk som spöar dem och så vidare. Så man kan älska någon som inte är snäll mot en.
Ja.
Och att hjälpa sig själv att bygga de där liksom, livbojarna som kan ta en ur det kan ibland kanske behöva börja med handling och inte med avsikten lämna.
Mm.
Ja, spela in, fota, vad det nu kan tänkas vara som hjälper en att bevisa att så här var det faktiskt.
Ja.
Mm.
Hon pratar om att man ska göra såna små liksom, tankeövningar, skifta perspektiv på olika sätt. Till exempel försöka föreställa sig själv utanför relationen i framtiden. När man tittar tillbaka, försöka se den utifrån. Och,
just det, om jag skulle berätta för Susie vad han sa nu. Vad skulle Susie säga då? Hon skulle inte tycka det var soft alls.
Nej. Mm. Men liksom visualisera sig själv utanför relationen på olika sätt och liksom hjälpa sig med... det lite grann. Give yourself the okay to give something up, säger hon.
Är vi här inne på vårt avsnitt sunk cost fallacy? För det är också ett sånt där väldigt beteendeförändrande avsnitt för mig.
Ja.
Att så här, men nu har jag varit ihop med Ola i så många år. Vi har barnen och vi har det bra. Eller 4 veckor och det är bara det investerad tid. Så att hålla på att göra slut eller lämna det här känns ju jobbigt. Ja. Så bara...
Det är exakt det hon säger här. Att det är alltid okej att lämna det toxiska. Så att säga, oavsett omständigheter, oavsett vem det är, oavsett hur det påverkar socialt eller vad det kan vara. Sådär, mm. Att det är alltid okej att lämna det toxiska. Ja, precis, så att sunk cost fallacy-grejen känns ju väldigt relevant.
Lyssna på det, om du som lyssnar på detta inte begriper vad 17 menar, lyssna på avsnitt om sunk cost fallacy så kommer du att klara.
Mm. Prata med nära vänner som ett sätt att få hjälp med det här perspektivskiftet som kan vara ganska svårt på egen hand. Att man kan ta hjälp utifrån av folk som man litar på, som står på en sida sådär. Som inte går på gaslighterens version.
Åh, då vill jag slänga in ett bonustips. Se för fan till att behålla dina nära vänner trots att du går in i en relation.
Mm.
För tänk vad viktiga de är på alla möjliga sätt när saker och ting knakar eller när du blir sorg eller vad det kan tänkas vara i livet. Försumma inte vänner, för det kan ju vara liksom, det är ju för mig, det är de som håller huvudet på plats.
Ja, liksom. Precis. Och det var ju ett av de här varningstecknena.
Ja. När de börjar försvinna eller klippas av eller man prioriterar något annat hela tiden.
När gaslightaren försöker få dig att inte lita på eller prioritera bort eller så.
Ja.
Hon säger att man ska fokusera på, alltså vi pratar om det här med att ibland ska man bara gå på, det behöver inte kännas rätt.
Utan man kan handla och sen.
Handla och sen. Och det är hon med på. Men hon säger också att ibland så kan det vara så att du ska inte fastna i vem som har rätt. Alltså om det är rätt eller fel. Eller alltså att man är så här, att man hamnar i en argumentation till exempel med den här gaslightern. Utan om du känner att det här är
just det.
Nu är någonting toxiskt.
Ja,
då kanske du ska lyssna på den känslan.
Just det.
Och inte fastna i en argumentation.
Ja, det beror på vad känslan säger. Säger känslan, men han är ju min kille, så jag tänker stanna.
Ja.
Men om allting pekar på känslomässigt att det här är rubbat.
Ja, det här känns verkligen fel, men den här personen liksom argumenterar på olika sätt. Strunta i rätt eller fel där och gå på känslan, säger hon. Hon säger också att kom ihåg att du har ingen kontroll över andras åsikter, även om du har rätt. Och det hon menar med det är att om det är hos dig, om du är övertygad om att ja, men det här, jag måste ur det här och folk i din omgivning inte håller med.
Nej, just det. För Josef är ju sån höjda kille.
Ja, precis. Och då så får man bara påminna sig själv om att det kan de tycka. Jag har ingen kontroll över det. Jag får gå på vad jag vet, så att säga.
Just det. Och de vet inte det jag vet.
Nej, precis. Avslutningsvis så påminner hon om det här med att man ska ha självmedkänsla och att det kan vara väldigt svårt när man är i den här situationen, men att man, om man är i en riktigt svår period, att man bara försöker påminna sig själv om att det här är en tid att ta hand om sig själv och att nu när jag mår så här så behöver jag faktiskt göra det som är bra för mig och släppa andra ett tag.
Om man skulle känna att man behöver hjälp, vad söker man för hjälp då?
Ja, det beror väl på
nivån. Men säg att man bara, shit, nu börjar jag tvila på min egen verklighetsuppfattning och jag börjar känna mig liksom lite deppig och förvirrad. Och så känner jag igen mig jättemånga av de här listgrejerna som Lina och Björn rabblade upp i sin podd.
Ja.
Och förvirring är inte en bra stabil grund för mig för att veta vad jag ska göra. Så nu vill jag göra exakt det som Björn säger till mig i podden. Ringer man sin vårdcentral? Söker man psykologhjälp? Ringer man en kvinnojour? Om det skulle vara så att man är kvinna.
Jag tänker mig att allt det där kan väl vara bra. Sök professionell hjälp, ja. Exakt, det är ett sånt tips också som hon ger faktiskt. Mm.
Och då kan vi vara så jävla glada att vi nu för tiden har internet. Fatta sånt där för 60 år sedan.
Ingrid Bergman.
Gå till liksom, Ingrid Bergman, vad skulle hon göra? Gå till Dr. Berglund i Marianne Lund och bara, hallå, har du läst på Twitter om gaslighting? Ja. Till er som lyssnar, jag hoppas att inte jättemånga känner igen sig, men jag förstår om en och annan gör det. Sök hjälp. Det går att ha ett liv där man absolut inte tvivlar på sig själv och sin verklighetsuppfattning. Och det vet ju du med. Vi är tillbaka redan på fredag med fredagsfrågan. Och igen onsdagar på våra vanliga ordinarie avsnitt. Följ oss jättegärna på Instagram, för där lägger Björn upp bilder från Lappland ibland. Vi lägger upp Klaras fina omslag till podd. Det är något som många av er missar, tror jag, för att ni bara prenumererar, vilket är fantastiskt att ni gör. Men det finns med omslag med roliga bilder och ibland till och med lite filmer. Och där kan man också få inleda diskussion med andra poddlyssnare om man vill. Samtal, reflektioner etc. Allt för att vi ska få umgås lite mer med er lyssnare. För det tycker vi är kul. Detta avsnitt har producerats av Klara Wallin och jag heter Lina Thomsgård. Och mitt emot mig på coronalämpligt avstånd sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Tack för oss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.